Ja, varmt välkomna ska ni vara då till Viaplay F1 Podcast. Så här på menlösa barns dag. Vi sitter här fyra stycken faktiskt och alla har vi namnsdag just idag. Det är ju jättekonstigt, men så kan det vara ibland. Nej då, skämt åsido. Den 28 december, ett par dagar innan vi ska byta år, så passar det bra, tycker vi i alla fall, att få sammanfatta det här året 2020 på ett ordentligt sätt. Vi utlovade ju det tidigare, eller hur Erik? Där vi bjöd in Erik och Björn, eller förlåt, Rickard och Björn också, för att gå igenom det här ordentligt.
Mm. Välkomna Rickard och Björn till Formel 1-podden.
Tack så mycket.
Tackar.
Jag är Dame hemma i Whitchurch. Har ni någon snö i England? Jag såg att Northampton-krokarna ska få lite kallt här nu och så eländigt några dagar.
Ja, faktiskt så har det blivit rätt mycket kallare nu under de senaste dagarna bara. Så att vi har haft frost men ingen snö ännu.
Och Rickard, du har badat, vinterbadat hoppas jag?
Nej, inte sista veckorna, men det var ju riktig vinter några dagar, men den är ju totalt borta nu faktiskt.
Så är det, så är det. Och Erik då, du är på landet och tar igen dig efter vilt julfirande.
Mm, men man tar inte igen sig när man är ledig med massor av barn, så det är väl, jag ser fram emot att börja jobba igen snart.
Ja, men framförallt så ser man ju fram emot till någon slags vardag, det är det man behöver. Svårt när man inte har så himla mycket att göra nu under någon månad eller två innan det sätter igång. Men faktum är ju att det är inte så himla långt bort innan vi drar igång igen. Jag tänker att januari går ju snabbt, det är fyra veckor. Sen är det några veckor i februari, sen är vi ju där, eller hur? Det är inte långt bort, Erik.
Nej, det beror på hur man ser på det. Men du har ju din nedräkning, så du håller koll. Så nu tror jag att det är 84 dagar, om jag såg rätt på din Instagram.
Just det, jag kunde inte hålla mig, så jag la upp Stig Blomqvist, the real Stig. Han blev ju världsmästare 1984. Jag tyckte det passade bra då i den där sportquattron, som är en av de coolare bilarna som har gjorts. Men nog om detta nu då. Ska vi sätta igång och gå igenom lite grann säsongen 2020, Erik? Vad säger du?
Mm. Det är nämligen så att jag har bett alla deltagare i det här avsnittet att ta ut tre stycken grejer från den gångna säsongen som de minns. Och sen så har vi kompilerat ihop det där till olika datum. Så det blir som en tidslinje över säsongen. Och, och sen så ska vi avsluta allting med någonting som vi inte kan släppa från den gångna säsongen. Och det är ett välbekant grepp från USA-podden. Som jag tänkte vi skälar den här gången, helt enkelt.
Skälar, det var ett nytt ord.
Vi lånar det då. Vi ska inte ge tillbaka det heller, vi bara använder det.
Vi ska inte bråka om din svenska, Erik, det vore taskigt så här i mellandagarna. Man är ju lite trött och så. Ja, vem vill börja?
Det är ju du det.
Är det jag som börjar? Ja, men då vill jag börja vid premiären. Jag vill börja vid premiären som skulle köras i Australien. Vi tog oss och flög hela vägen till Australien. Man var superladdad. Visserligen ska jag väl säga att det var ju lite av och till om vi skulle dit. Om vi kunde flyga dit. För redan då hade ju pandemin slagit till. Det var mycket fram och tillbaka vilken väg vi skulle kunna flyga dit. Det var av. Och då var man jättebesviken. Så var det på och så var det jättekul. Och sen så kom vi dit och allting var toppen. Och sen så blev det inget i alla fall. Vad säger ni?
Jo, men jag hade ju också den där. Men jag tänkte liksom, när jag tänkte på Australien, tänkte jag fredag morgon. Jag tänkte hur annorlunda den där helgen blev. Vi, som du sa, vi var där. Torsdagen började man jobba, prata i depån. Och så började det cirkulera lite rykten. Och redan torsdag kväll förstod vi ju att det inte skulle bli något. Men kommer aldrig glömma när vi gick till banan fredag morgon, när det stod publik utanför banan som inte blev insläppta tack vare att de inte hade kunnat brutit racet så tidigt, utan de väntade ju ända till förmiddagen där innan det var helt klart att det inte skulle bli någon race. Så att, den upplevelsen var ju helt sjuk. Det är en sak som jag inte kommer glömma.
Mm. Och det var alltså den 13 respektive 15 mars som ni har pratat om det.
Ja, just det. Så är det. Vad säger du, Björn? Du var ju med.
Ja, alltså det var en konstig situation, allt det som inträffade. Men det som Rickard säger, jag minns ju när vi var i depån då på torsdagen och gick runt och hälsade på lite människor. Och vi var borta hos Haas, minns jag. Det var väl Haas som hade någon som så småningom blev infekterad och som testade positivt, dem och McLaren. Och det här med att för vi kom ju dit rätt så sent i vilket fall som helst. Jag har för mig att jag landade på tisdag eftermiddag någonting, och sen så på fredag så visste vi ju att det inte skulle bli någonting av det hela, och Vi skulle inte flyga hem förrän på måndagen dessutom. Men det var i det läget också som jag blev själv lite orolig för hur det här skulle utveckla sig. För att det var först då som jag tror jag fattade att det här verkligen var rätt så allvarligt. Man hade ju gått liksom undrat ungefär en månad innan det här racet om det ens skulle bli av. Och sen var det nästan en lättnad när man väl kom dit. Och sen så när man insåg att det var ett allvarligt läge så ville man helst hem igen så fort som möjligt.
Det håller jag med om. Alltihopa det du säger håller jag verkligen med om. Och man började fatta pandemins, vad ska vi kalla det, den implikationerna den faktiskt skulle kunna få. Men det intressanta var ju att man hela tiden, ja men om 14 dagar då kan vi säkert köra. Men så var det inte, Erik. Hur var läget på hemmaplan då? Just det här läget?
Nej, grejen var ju att jag var inte på hemmaplan. Jag hade ju åkt till Florida och St. Petersburg för premiären av IndyCar som var samma helg. Så då hade vi kom ju dit, jag tror att det var onsdag kväll eller någonting sånt där, gick ut och åt på kvällen. Det var hela tiden, det var ju samma sak där, att det var ju kommunikationer hela tiden, men allting var så här, nej men imorgon kör vi. Och sen så kom vi till, och då skulle de köra på, nej vi kom dit på torsdagen och sen så skulle de börja träna på fredagen. Vi hade bokat intervjuer med bland annat då Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist dagen därpå. Och det var lite lustigt, på samma dag då så satt vi bodde på samma hotell, så då satt vi åt frukost och de satt vid bordet bredvid. Och samtidigt då så fick jag ett sms från Chip Ganassi Racing som säger så här, att nej men vi vill hålla våra förare liksom på säkert avstånd, och då sitter de liksom en och en halv meter ifrån, så att det blir ingen intervju. Så det blev liksom en bizarr, konstig grej. Men sen så började ju alla de amerikanska proffsligorna, NBA, NHL, stänga ner, och då var det liksom ganska glasklart att det kommer inte bli av någonting, eftersom man kan inte som ensam genomföra ett event. Och det var väl lite samma sak med Formel 1.
Var det egentligen den här helgen som allting startade med för sporten generellt? Det känns nästan så, just med tanke på det du sa då, att en massa amerikanska ligor då bestämde sig för att dra pluggen ur. Det var ju många andra som blev tvungna att göra något liknande då, pausa allt det de höll på med, och Formel 1 blev inte heller någon körning under ganska lång tid.
Det var egentligen tycker jag ett par veckor innan som det verkligen eskalerade hela. Du vet, det var innan sportlovet där. Vissa åkte iväg på sportlov och andra inte. Då var det ju det här snacket liksom, oj, kan man göra något eller kan man inte göra någonting? Och sen eskalerade det hela tiden. Jag kommer ihåg att bland annat Tom Hanks, kommer ihåg, var ju i Australien och var en av de första i Australien som blev smittade på onsdagen, var det. Dagen innan då, torsdagen där. Så att det kändes ju som att det var eskalerade ju precis typ veckan innan och sen över den här helgen och så bara stängdes allting ner, kändes det som. Mm.
Och i slutändan var det då en McLaren-mekaniker, eller var det McLaren som sa det, att vi kommer inte att köra i Australiens Grand Prix för att vi har smittan inom teamet, och det fick ju till följd då att man från arrangörshåll då till slut, även om de fick mycket kritik för hur de gjorde, att de släpade dit en massa människor fredag morgon och man körde den här tvåsitsiga Formel 1-bilen och allt det vanliga liksom rullade på. Man hade svårt att se att det skulle kunna bli någonting, och när vi då torsdag kväll lokalt fick reda på att McLaren skulle dra sig ur, då var det väl liksom, det kändes som att det skulle mycket till för att det skulle bli något race överhuvudtaget. Så att någon premiär blev det alltså inte, vare sig för dig då i USA, Erik, eller för oss på plats i Australien.
Precis, och då skulle jag vilja hoppa över till den 22 mars, för det här var en lite så här, det är lite så här navelskåderi det här möjligtvis då, men det var ju just den här grejen att helt plötsligt så stod man där, man åkte hem och sen så var det bara, ja, hur länge kommer det här pågå? Kommer det ens hända någonting? Och då börjar man ju faktiskt på riktigt känna, med tanke på att i det här läget så visste man ju inte om någonting någonsin skulle komma igång igen under 2020. Vilket då ledde till att vi internt då på Nordic Entertainment Group, eller det som förut hette Viasat, då beslutade att köra igång i alla fall med de här F1 på en live-programmen, med gamla race helt enkelt. Och det var ju ganska, för att liksom klappa sig själv på axeln lite, så var det rätt kul att vi kunde göra någonting överhuvudtaget. Och jag tror sen dök det upp massor av såna här typer av program på, jag menar, SVT körde väl hela VM 94. plötsligt då, men vi var redan en vecka efter premiären skulle sätta igång, så satte vi igång med de här F1 på en live, och första programmet valde vi att visa Belgiens Grand Prix från 1998. Och Rickard, du löste ju en intervju med Eddie Jordan, vilket var rätt kul. Så det var ett bra första program, tycker jag.
Ja, det var jättekul att få med honom, självklart. Han var ju alltså min teamchef 89, mitt första år när jag körde utomlands i England, Formel 3 där. Och det var ju kul att välja det racet, Belgiens Grand Prix 98, riktig klassiker med Damon Hill före Ralf Schumacher då, 1-2, och ett regnrace och en bana som där det har varit många bra klassiska lopp, och speciellt bra bana för Jordan då, eller Jordan Midland Spiker Racing Point Force India, ja, som de har hetat genom åren.
Och så gjorde vi 7 stycken sådana där program till slut, och Rickard, du var ju med, och Janne var med, och Björn var med ibland från England också. Så att det var ju liksom en första smak om det som skulle komma skall, liksom, att man skulle göra tv på hemmaplan. Och det var, visade sig att det gick hyggligt bra i alla fall. Att liksom, just med de här, nu sitter vi på olika håll, alla vi fyra, och det är någonting man har vant sig vid, helt enkelt.
Visst är det så. Jag skulle vilja bara säga någonting om det här att Eddie Jordan var med, för han var ju faktiskt med ifrån Sydafrika, var inte där?
Just det. Ja, just det. Jo, det var
precis så. Och det säger ju också någonting om hur saker och ting blev tvungna att göras på ett annat sätt. Sånt här var ju otänkbart tidigare, att det skulle vara på något sätt, vad ska jag säga, att man använde Skype. Det var ju liksom bristfällig ljudkvalitet och så här. Idag är det gängse. Det är det enda man gör. Och jag menar, du Björn var ju med några gånger på Skype just då i programmen.
Ja, det stämmer. Jag hade en intervju också med Mark Webber som var med via Skype, och han befann ju sig i Australien vid det tillfället i varje fall. Men det blev ju liksom en försmak på resten av året med tanke på att vi körde studioprogram inför racing och även efter studio. Och det var ju inte någonting som jag hade gjort själv tidigare. Ni fick åtminstone lite träning på det hela innan säsongen drog igång, så att säga. Men det blev ett annorlunda upplägg. Men det är klart att man hade ju hellre varit på plats under racehelgerna, självklart, för att få vara med om atmosfären och hela den biten. Men samtidigt så fick vi en helt annan möjlighet att sitta ner och resonera och prata allvar om saker och ting.
Avslutningsvis, runt F1 på live, det var inte 7 avsnitt utan 8 avsnitt, och de ligger fortfarande uppe på Viaplay. Så att om ni är sugna nu under off-season, så är väl det, missade ni dem under off-season så att säga, så kan ni kolla på dem nu istället.
Och jag tycker, Erik, du är lite blygsam här, för det var ju din idé, hela grejen, var det inte det? Inte att redaktionen bestämde, men du blev ju till och med prisad för det på våra interna prisutdelningar efter året.
Visst, jag tror att det var många av de här retroprogrammen som klumpades ihop där lite grann, men det gick fort innan, på sättet vi gjorde på var lite annorlunda med publikinteraktion och så vidare. Men nu till nästa datum.
Ja, vi hoppar framåt på tidslinjen, Björn, för du är en månad till fram, drygt 2 månader fram.
Då är vi framme i mitten av maj, och de datumen som gäller är mellan den 12 och den 14. Det var ju den 12 som det blev officiellt att Sebastian Vettel inte fick förlängt med Ferrari. Och det var ju, jag var inte direkt chockad, för han hade haft en del tunga säsonger bakom sig då. Dessutom hade ju Charles Leclerc kommit in i teamet och gjort väldigt bra ifrån sig från början. Men det var väl snarare hur Ferrari valde att meddela det här beslutet. För de gick till att börja med ut och sa att det här var en diskussion som hade pågått mellan dem själva och Sebastian Vettel under en längre period, och de hade slutligen kommit överens om att inte fortsätta med varandra. Och sen visade det sig kort därefter då att så var inte alls fallet, utan det här var helt och hållet ett beslut från Ferraris sida. Så hur de skötte den där kommunikationen, det förvånade mig rätt så mycket faktiskt. Och det här öppnade ju då upp för den här rokaden som kom till då med Carlos Sainz som tar Sebastian Vettels plats, och även Daniel Ricciardo som fick möjligheten då. Desto mer förvånansvärt att han tog chansen att byta till McLaren från Renault-teamet då, som han var inne på sitt andra år med, utan att ens ha fått köra årets bil.
Ja, hur ser ni på det där? För det är någonting som har återkommit under året, just att Carlos Sainz skrev på för Ferrari innan. De hade ju testat förvisso, men, och då såg det redan då inte speciellt bra ut för Ferrari, men just den grejen då att Sainz kör för McLaren som var på visa framfötterna under det här året och de är på uppgång i känslan i alla fall, och sen så går han till Ferrari som är just nu verkar det vara ett nedköp. Hur ser Björn och Rickard på just den där grejen?
Ja, men jag tycker det kändes rätt konstigt liksom, när hela silly season håller på innan säsongen går igång. Det var ju väldigt udda. Så brukar det ju inte vara, absolut inte. Så att, ja, det har ju varit många saker den här säsongen som vi har varit med om som har varit annorlunda än vanligt. Men man kände ju att det skulle bli, att Vettel skulle bytas ut. Jag tror beslutet fattades kanske efter Brasiliens Grand Prix 2019 där. När i slutligen när Vettel och Leclerc var ihop och smällde ihop då på bakrakan. När Leclerc gick om på start och mål. Vettel gick tillbaka med DRS innan kurva 4 var det väl, va? Och så smällde de ihop. Och det går ju tvista om vems fel det var. Det kändes väl som att Vettel försökte tränga in Leclerc lite grann. Men båda hade kunnat undvika situationen. Och det var ju en kamp om positionen i teamet. Och Vettel blev ju slagen faktiskt 2019 då av Leclerc. För första gången sedan 2014 när han var med Ricciardo som teamkompis. Annars hade han ju alltid varit den som har dominerat mot sina teamkompisar. Så att det är redan där fattades beslutet. Och sen var det ju lite lustigt att det var tre ex-Red Bull-förare det handlade om. Vettel, Sainz, Ricciardo. Hela den här snurren. Mm.
Ja, jag är inte så förvånad att Carlos Sainz tog möjligheten att byta till Ferrari-teamet. För det är en sån där möjlighet som för förare dyker upp väldigt sällan. Och när man väl får möjligheten så gäller det att ta den. Sen ser kanske inte Ferrari så starka ut i nuläget. Och det kanske hade varit bättre för honom att fortsätta med McLaren för att få bättre möjligheter och så vidare. Men det går inte att tacka nej till ett sånt erbjudande, i mina ögon i varje fall. Däremot så tyckte jag det var intressant att fortsätta följa hur den här säsongen utvecklade sig mellan Sebastian Vettel och Ferrari-teamet. För Vettel var ju inte speciellt nöjd med hur det hela hade kommunicerats till att börja med. Och jag minns att det var rätt så spänd stämning mellan just honom och teamet inledningsvis när säsongen väl kom igång. Och det var vid något tillfälle under ett kval, jag minns inte vilket det var nu, där det inte var någon radiokommunikation mellan honom och teamet under hela det passet. Men sen såg man också så småningom då att det var väldigt viktigt för Sebastian Vettel att fortsätta försöka göra så bra som möjligt av situationen för att kunna avsluta säsongen på ett bra sätt. Och så här i efterhand, jag menar, i Abu Dhabi så fick vi höra att han tyckte det var en lättnad att äntligen vara framme vid den sista racehelgen. Så man förstod ju att det hade varit en jättetuff situation för honom att fullfölja det här året under de här förutsättningarna.
Jag funderar över två saker. Det ena är huruvida han har haft samma förutsättningar som Charles Leclerc. Det går ju ofta mycket rykten om det när det är så stor diff som det var mellan Charles Leclerc och Sebastian Vettel under året. Och varför? Jag tänker alltså, vad skulle Ferrari vinna på att göra något sånt? Å andra sidan har jag ju lärt mig genom åren att de har ju lite konstigt sätt att se på saker och ting, va? Så det är det ena frågetecknet, va? Och sen var jag lite, eller en sak som jag tyckte var rätt tydlig också, var hur professionell Sebastian Vettel var när den värsta besvikelsen hade lagt sig. Hur han liksom bet ihop, va? Trots att resultaten uteblev, det blev ingenting egentligen. Visst, den här tredjeplatsen i Turkiet, lite plåster på såren. Men ytterst lite skulle jag säga då, när man är en kille med den meritlistan som han ändå har. Och hur han ändå bet ihop.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Möjligen då att de hade pratat ihop sig, Ferrari och Vettel, om att rätta ut saker och ting, vilket gjorde att han hade lite lättare då att kanske acceptera att han kommer aldrig att slå Leclerc i år. Det finns inte. Han kanske fick någon förklaring till varför det var som det var eller blev som det blev. Ingen aning. Men jag tycker det var lite imponerande. Han är ju smart kille, Vettel. Det är ingen dumskalle, det kan man konstatera. Han vet ju att det finns inget värde i att bränna några broar.
Jag tycker det faktum då att han blev ganska rejält slagen av Charles Leclerc under året, som bekant då. Men just det, de bytte ju hjälmar efter Abu Dhabis Grand Prix där, och då har det ju kommit ut då att de har tagit en bild på det som Vettel skrev till Charles Leclerc, och då skriver han: "To Charles, you're the most talented driver I came across in 15 years of Formula 1. Don't waste it. Whatever you do, to be happy and smile. Thanks for everything, Seb." Och då tänker jag också att det är ju alltid så i Formel 1 att ens teamkompis är ens värsta rival, men att om det nu är så att han har haft en väldigt tuff säsong och med rätt förutsättningar oavsett, så lägger han inte det på Charles, utan han säger återigen att han har kört mot en del bra förare, och han menar då och säger det rakt ut till Charles Leclerc att han är den bästa han har tävlat emot. Men, eller haft som teamkompis.
Har vi inte enats om det? Det är rätt så bra att lyfta sin teamkamrat när man får stryk av den.
Ja, men det är sportsligt av Sebastian Vettel. Å andra sidan, han är fyrfaldig världsmästare och en av de äldre förarna på griden nu för tiden, så han har råd med det också.
Jag tror absolut att de har haft samma förutsättningar, men någonting som är uppenbart i år tycker jag lite grann, det är när man tittar på resten av griden också. Det är ju faktiskt tre team där det skiljer väldigt mycket mellan förarna. Det är ju Williams, Red Bull och Ferrari, och det här med high rake-konceptet har vi pratat ganska mycket om. Red Bullen är ju kanske den mest svårkörda bilen på griden. Det finns hög potential, men det är svårt att nå den. Men Ferrari har nog varit lite åt det hållet också, och Sebastian Vettel trivs inte med den körstilen. Den passar inte honom, men medan Charles Leclerc klarar av att hantera det bättre, precis som Max Verstappen funkar med den typen av bil också. Så det där är nog någonting som har varit ganska genomgående. Normalt sett så ska det inte skilja mer än max 2/10 mellan två stycken så pass bra professionella förare, men när det skiljer drygt 3,5 tiondel som det gör i snitt mellan Leclerc och Vettel, då är det en förare som inte passar med den bilen, den körstilen helt enkelt, och det tror jag har varit Vettels problem i år.
All right, vi skenar vidare då i våran tidslinje, och då har vi nått fram till ett datum som jag verkligen hade sett fram emot, eller såg fram emot när det väl dök upp. Man vågade inte riktigt lita på det, men det måste ju bli helgen 3-5 juli. Det vill säga Formel 1-premiären. Premiären som faktiskt blev av 112 dagar efter att den tänkta premiären, den riktiga premiären, skulle ha körts. Och jag tycker det kan vara lite kul att höra hur tongångarna lät efter det racet.
First win of the season under your belt. So pick up a rubber where you can.
Yes!
Thank you guys.
Well done, good job.
Is it finished? The lights are not red.
The race is over, I confirm, race is over, we finished.
Yeah!
P2.
Yes! Oh my god! What a race! That's probably one of my best performances ever. It was so difficult. The restart and everything is so difficult to stay in front of the guys behind, especially in the straight.
Lando, the gap to Hamilton was 4.8. I think that's a podium, mate. I think that's a podium.
Yes! Well, I don't know, I don't want to celebrate too much yet, but I'm so out of breath. Oh, yes, boys!
Are those tears, mate?
Nah, definitely not!
Nej, inga tårar där för Lando Norris. Jag vet inte hur det var med den saken. Valtteri Bottas vann alltså premiären. Charles Leclerc i den här Ferrarin som var så uträknad på andra plats. Och Lando Norris alltså trea då. Med lite flyt lyckades ta sig upp och förbi med de sekunder. Eller han var inte förbi, men han var inom den sekundmarginalen som krävdes då. För Lewis Hamilton hade ju alltså sin 5 sekunders bestraffning och tog tredjeplatsen.
Mm. Och det var ju ett väldigt roligt resultat på ett första race, och det var ett väldigt bra race som jag minns det också. Men just det faktum att det återigen, det som liksom landar hos mig mest här är dels då att Leclerc och Norris tog oväntade pallplatser, men just att det såg så jäkla bra ut för Bottas som det brukar göra i början av säsongen. Han tog pole position och vann, och Hamilton var inte bättre än fyra. Det är ju, och med tanke på vad som sen hände, så är det ju liksom, har vi inte sett det här förut?
Typ. Vad säger du, Björn?
Jo, man fick ju upp förhoppningarna då. För jag menar, jag tycker man har sett en trend med Bottas. Att han har startat säsongerna bättre och bättre för varje år som har gått. Men samtidigt så behövde vi inte vänta längre än till nästa race i Österrike på att Hamilton skulle slå tillbaka. Så han är den typen av förare som när han väl får stryk så måste han ge den föraren som han fick stryk av 10 gånger mer stryk vid nästa eller möjlighet som han får istället. Men framförallt så var det ju kul då, fast lite missvisande också, att se Charles Leclerc på pallplatsen där. Det som jag minns från det där racet var det som vi snackade om efter sändningen. Vi hade inte pratat om det på hela helgen, men helt plötsligt konstaterade vi att det faktiskt inte hade varit någon publik på det här racet, och det är man ju inte så van vid att se när det kommer till Formel 1. Och då minns jag att vi insåg att det var ingenting som vi ens hade reflekterat över under hela racehelgen, utan det var först någonting som slog oss i efterhand.
Men jag tycker också precis det ni nämnde, det var, han tog pole, han vann racet, Valtteri Bottas ledde mästerskapet, och äntligen kände man, nu kanske vi kan få den här fighten som vi inte har haft tidigare med Bottas i Mercedes-teamet. Sen tog han bara en seger till under säsongen, så att det säger väl allt egentligen.
Och då går jag vidare till den 2 augusti. Det är alltså en knapp månad därefter, det är Storbritanniens Grand Prix, det första racet på Silverstone, och Hamilton leder. Det blev kalabalik de sista varven där helt enkelt. Det var punkteringar hejvilt. Men på något sätt klassiskt Hamilton-vis så får han också punktering på sista varvet. Men han tar sin mål på 3 hjul och tar därmed 3:e segern i rad. Och redan där så kände man ju att så här, ja, när liksom vinden blåser honom i mål trots att han bara kör på 3 hjul och han vinner med 6 sekunder framför Max Verstappen, då kändes det redan där att man hade liksom aningen om att nu är det över för alla andra som jagar honom i alla fall.
Ja, hade inte Max Verstappen också tagit ett stopp för att sätta snabbaste varv, så att han inte hade gjort det hade han vunnit liksom. Så visst, verkligen, Bottas hade nog sin beskärda del av oturen, antagligen lite mer än Lewis Hamilton den här säsongen också.
Ja, ni lyssnar alltså på Viaplay F1-podcast där vi sammanfattar lite noggrannare då F1-säsongen 2020, eller egentligen hela det här konstiga året. Björn Wirdheim, Rickard Rudell, Erik Stenborg och jag själv då, Janne Blomqvist givetvis. Och vi rör oss vidare på tidslinjen. Vi var nyss då framme vid 2 augusti. Och det här låter ju som att vi är väldigt långt in på säsongen, men det är vi inte. Vi har bara kommit en liten bit in. Det intressanta var ju att de här 2 första helgerna då kördes 2 race. På respektive bana också, vilket var nytt för Formel 1 också då. Jag hoppar fram ytterligare knappt 3 veckor då, fram till dess att Williams bekräftar att de nu har sålts till något som kallas för Darlington Capital. Alltså efter 43 år med Williams-familjen då vid rodret så att säga då, så fick man nu helt plötsligt nya ägare. Något som har varit på gång under lång tid givetvis. Det har ju varit stora problem för det här teamet att orka hålla i. Och en stor grej såklart, en era som tog slut, och man undrar lite grann hur ni ser på Williams idag då. Jag kan inte påstå att jag har sett någon större skillnad än så länge, bara det att Claire Williams inte står i depån utan Simon Roberts är tillförordnad teamchef och vad jag förstår blir teamchef också. Björn, vad säger du om Williams och det här ägarbytet?
Ja, det var ju på ett sätt lite sorgligt, för det var ju det sista Formel 1-teamet som fortfarande var inom ägarfamiljens hur ska man säga, som ägdes då av den ursprungliga familjen som startade, Frank Williams och sen Claire Williams som tog över efter honom. Men samtidigt, de har haft det tungt under en längre period med riktigt dåliga resultat. Och visst, det var inte så länge som McLaren var i ungefär samma sits, men de har ju lyckats rädda upp situationen. Och det verkade ju inte som att Claire Williams kunde få någon vändning på det hela. Och vi fick ju höra då i början av året att de var intresserade av att kanske sälja hela teamet eller en viss del av teamet för att kunna generera mer kapital och kunna ta sig ur den här svackan som de är i. Jag hade kanske inte förväntat mig att de skulle sälja hela teamet och att Williams-familjen skulle försvinna helt och hållet, men så blev det.
Ja, det är ju lite en historia som går i graven självklart med Williams-teamet så på sätt och vis, men det var nog tvunget, precis som Björn säger. De behöver ju kapital, och för att vända runt ett sånt här stort team. Du sa att du har inte sett någonting just nu, och det är klart, allting rullar ju på som vanligt, men det kommer ju hända förändringar. Och vi vet ju att det var han James Matthews som faktiskt vann Formel Renault 94 som är med då och har köpt Williams-teamet där. Och det ska bli intressant att se vad Jost Capito kan göra som ju nu kommer in som och ska styra då teamet. Han var för övrigt chef för Ford när jag körde Ford 2000, så jag träffade honom vid några tillfällen då, men då var han ju inte speciellt känd i racingkretsar, men han har ju varit med i svängarna ända sedan dess då. Och det är klart att det kommer ta sin tid, och Björn nämnde ju McLaren, och där har de ju verkligen satsat nu i 3 år och vänt det väldigt snabbt tycker jag. Sen 2017 var de ju nere på och vände på botten kan man ju säga. Och det behövs kapital, det behövs bra beslut, en sån som Andreas Seidel, och frågan är ju lite grann, är Jost Capito det och Simon Roberts, kommer de klara av det här, eller ja, det återstår ju verkligen att se.
Men Zac Brown har väl uttalat sig bara häromdagen att ska Williams klara att vända på skutan så kommer de att få gräva djupt i fickorna rent ekonomiskt för att verkligen komma upp på rätt spår igen och ta det där teamet till kanske inte fornstora dagar, men åtminstone ett team som inte är ohjälpligt sist hela tiden.
Ja, det är ett intressant exempel med McLaren, för att det var inte så länge sedan som det fanns en hel del frågetecken runt omkring Zac Brown som ledare av det där teamet. Men han har ju uppenbarligen tagit rätt beslut, och de har ju gjort en hel del saker nu för att förbättra situationen ekonomiskt, bland annat med att sälja en viss del av teamet och det här med att sälja fabriken och sen leasa den tillbaks. Så att han har ju varit smart på det sättet, och det är den typen av ledare som Williams måste ha.
Det tråkigaste med Williams-försäljningen är någonting som ni gick miste om, Rickard eller Björn. Jag hade inte riktigt valt vem av er, men ska jag berätta vad det är?
Ja.
Ett F1-test nämligen. För att jag har under 2 års tid pratat eller mejlat Jonathan Williams, som hade hand om Williams Heritage, deras gamla bilar helt enkelt, som de fortfarande körde. Och det var när vi var i Monaco, när du tävlade Björn senast, som jag pratade med honom om att sätta någon av er i en gammal F1-bil. En så ny som möjligt hade jag bett om. Och han sa, i förvisso så sa han det varje gång vi pratade, bara, next year will make it happen. Men senast i våras så sa han, next year will make it happen. Men nu är inte Jonathan Williams där, så det blir inget F1-test för er.
Shit, där rökte den chansen också.
Så jag är fortfarande alltså den enda då som har kört en Williams-bil. Ja, du har ju gjort det, Erik, för 17. Vi är ju faktiskt före grabbarna här.
Ja, det är faktiskt sant. Ja.
Vi tar över podden här nu. Vi styrs, för de var experter.
Next year. Ja. Next year we will make it happen. Vilken orm. Ja. Ja.
Mm. Jag hörde det innan. Mm.
Eller hur? Fortsätt på tidslinjen, Björn.
Ja, nu ska vi se vad vi är framme på nu då. Det är alltså den 6 september datumet, och det var ju den dagen som Pierre Gasly vann Italiens Grand Prix på Monza. Och det var alltså den första franska segern i Formel 1 sedan Olivier Panis vann i Monaco 1996. Och samtidigt Alfa Tauris, eller Scuderia Toro Rossos första sedan 2008 på samma bana. Det var ju Sebastian Vettel som tog den segern. Och det var ju ett helt fantastiskt race. What did you do? Oh my god, guys, we
Jag nästan tror han blev religiös där. Förlåt Björn att jag avbröt det, men jag kände att vi behövde komma in, vi behövde komma i stämningen. Men det här var ju faktiskt en av höjdarna under året, måste jag säga. Att vi fick någon annan som vann. Visserligen inget, alltså Mercedes hade ju vunnit så mycket, att Red Bull vann ju ett race utav de två på Silverstone, men det här var ju en sån superskräll, eller hur? Att Pierre Gasly skulle sopa i hand där och så kul att just det där teamet som hade vunnit sitt enda race tidigare på just den här banan fick vinna igen. Jag vet inte, det är en sån konstig saga så det går knappt att ta in.
Nej, det var ju ett så konstigt slut på det här racet. Och, men det som ledde till att Gasly verkligen fick chansen, det var ju att Kevin Magnussen bröt i depåinfarten. Och i det läget så var Gasly 10. Men de tog möjligheten att lyckas få in honom och göra ett depåstopp innan den här säkerhetsbilen kom ut. Och det gav ju honom möjligheten liksom att köra för segern mot slutet. Men jag var ju väldigt imponerad av honom, för att han var ju under en sån enorm press under de sista varven. Och Carlos Sainz åkte väldigt fort bakom honom och var till och med på deras avstånd under det sista varvet. Men Gasly höll verkligen ihop det och visade att han är enormt duktig. Alltså.
Jag tycker han gjorde verkligen en bra säsong, Gasly, så det var ju kul att han fick kröna det liksom med en vinst den här säsongen. Sen kommer jag minnas också när han satt på podiet efteråt liksom, och bara bilderna på honom. Han satt där och tänkte, vad har jag gjort för någonting? Det tycker jag var läckert att se.
Vi såg att Mercedes hade lite fläckar på sin sol. Tog in Hamilton i depån fast den var stängd. Det var inte bara han utan även Antonio Giovinazzi. Det gick att göra misstag även om man kör för världens bästa Formel 1-team.
Ja, så är det verkligen. Och det gjorde de ju några under säsongen. Och det är väl kanske bra att se också att även ett team som är så duktiga som Mercedes, att de också kan göra misstag.
Då har jag nästa datum och jag kommer ta två datum faktiskt, för att Björn påminner mig innan vi började spela in där att då hoppar vi till 2 oktober. Och då blev det så att Honda bestämde sig och meddelade också att de skulle lämna Formel 1 efter säsongen 2021.
Vilken chock det var alltså. Det hade jag inte förväntat mig överhuvudtaget. Och framförallt att när de kommit så pass långt på vägen som de har gjort. Jag menar, vi minns ju när de debuterade i Formel 1 vilka enorma problem de hade. Och sen så i år så har de haft en av de mest tillförlitliga motorerna. Och säkert en motor som inte saknar allt för mycket gentemot Mercedes-motorn i nuläget.
Nej, och man förvånas ju återigen av den japanska logiken. Det var ju lite samma sak egentligen när Ross Brawn fick ta över Honda då. Man drog sig ur trots att man hade pumpat in mängder av pengar och stod ju på randen till någonting jättestort, vilket Ross Brawn fattade och tog över teamet och lyckades vinna VM året efter. Nu gör Honda någonting igen då när de kommer upp på en hygglig nivå. Det var ju faktiskt det enda märket var som inte hade några motorbestraffningar i år. Säger ju en hel del då, samtidigt som de faktiskt har vunnit race med både Red Bull och Toro Rosso, eller Alfa Tauri.
Ja, och jag tror att Red Bull var ju lika förvånade som alla andra att de drog sig ur. De hade inte förväntat sig det de heller. Och, ja, vi vet ju hur storyn går nu i framtiden, vad som kommer hända. Eller vi vet rättare sagt inte exakt vad som kommer hända dem med. Men att man i alla fall vill driva det vidare mot dem, det råder ju inget tvivel om det. Och sen om man lyckas få till de villkoren och reglementet ska då passa in för Red Bull att kunna göra det också. Det återstår ju att se. Men visst, det var väldigt förvånande att de gjorde det på det sättet. Och jag tror dock ändå att 21 nu, jag tror att Honda kommer ge allt. Jag tror att de kommer göra ett bra jobb den här säsongen och fortsätta utvecklingen minst lika bra som om de skulle fortsätta 3-4 år till. Så det ska bli intressant att se vad Honda står gentemot Mercedes kommande säsong.
Erik, du hade ett datum till där.
Ja, det hade jag. Och då ska vi hoppa drygt 3 veckor vidare. Och då blir det den 25 oktober. Och vi befinner oss...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I Portugal, på Portimão. Och Hamilton tar där sin 92:a seger i karriären. Och jag vill lägga till här då, apropå Hamilton, vi har redan berört honom lite grann, men han tog alltså 11 segrar av 17 race under 2020. Men han var också ytterst nära att vinna både på Monza som vi pratade om tidigare, där han fick bestraffningen, och även i Sochi. Och han körde bara 16 race. Så att det blev 11 av 17, men det hade mycket väl kunnat bli... Man skulle kunna räkna det som 13 av 16 om allting hade gått rätt till. Det är en otrolig jäkla facit på den här säsongen för Lewis Hamilton.
Fenomenalt skulle man kunna säga. Jag vet inte. Han lyser ännu starkare när man hör det på det viset, eller vad säger ni?
Ja, jag tycker att han det sättet som han har förbättrat sig på år genom år, han har liksom plockat bort de svagheterna som han har haft tidigare. De syns liksom inte på samma sätt längre. Och det hänger ju självklart också ihop med Mercedes-bilen som också har blivit bättre på de svagheter där vi vet att från början så hade de ju problem med att slet däcken väldigt hårt 2014-15 där, 13-14 speciellt. Det har blivit bättre och bättre. Man har en lite längre hjulbas, bilen var understyrd, man jobbade på framvagnen, man har också nu till i år där de gjort en helt annorlunda bakvagn, så de bara fortsätter att utvecklas, och det gör även Lewis Hamilton. Så att man måste imponeras över hur han fortsätter att motivera sig själv och teamet och pusha sig själv till att nå de här gränserna och den prestationen som han gör.
Det känns nästan som att den här säsongen var kanske till och med den mest dominanta säsongen av Mercedes överhuvudtaget. Om man ser till deras kvalfacit då, så var det nästan 100% för pole position. Alltså det enda tillfället som de inte lyckades ta en pole position på 17 race, det var ju Turkiet, och där var det ju väldigt annorlunda omständigheter. Men jag tycker det är kul att se Hamilton från år till år, för man ser liksom inte att han saknar någonting förarmässigt längre, utan han blir fortfarande bara starkare. Mycket handlar om den här kommunikationen som man hör mellan honom och depåmuren, hans ingenjör då, där han är väldigt delaktig och i vissa fall går emot ingenjörerna med de besluten som han tar när det kommer till vilka däck och när de ska göra det påstopp och så vidare. Han har liksom ett perspektiv på hela racet som är väldigt ovanligt hos förare överhuvudtaget. Att kunna se hur saker och ting utvecklar sig, läsa däcken rätt och ta beslut ut efter det. Och det är ju ett område som han har blivit starkare på under de senaste 3 åren. Och sen är det också kul att se lite grann med Bottas då, för att vi vet ju alla att Hamilton hade en tuff säsong 2016 när han förlorade mästerskapet till Nico Rosberg, och hur han har gått tillväga då när han arbetar med sin teamkamrat efter det där, att han kanske inte delar all information, han visar aldrig egentligen vad han kan göra förarmässigt förrän han väl kommer till kvalet. Och som vi har varit inne på tidigare under sändningarna då, så kan man ju egentligen inte ha några hemligheter för sin teamkompis, för allting finns ju där på datan. Så det enda man kan göra åt det är att inte åka så pass fort som man vet att man kan. Och det, jag tror att Hamilton går tillväga på det sättet alltså.
Ja, det är en intressant infallsvinkel på det naturligtvis. Och om det skulle vara så att han sandbaggar inom teamet till och med. Då har man ju tagit det till en, då har man verkligen tagit det till en ny nivå, känner jag.
Ja, det är lite det som jag menar.
Mm. Apropå det här med pole positions då, som icke var Mercedes, Rickard.
Ja, precis. Det var ju verkligen häftigt att se. då självklart när Stroll tog pole position i Turkiet. Och, det var självklart speciella omständigheter med den banan som var. Precis som i Portugal så var det nyasfalterad ganska nyligen innan. Det var väldigt, väldigt halt och dessutom då så var det ju blött, regnade. Så att det fanns ju inget grepp alls. Och då blir det ju väldigt svårt för teamen med däckstemperaturer och sånt att få in däcken i det fönstret där de jobbar som bäst. Och mycket sådana tankar kring både hur du kör och hur teamet jobbar däcken. Men kvalet då var ju... Det var ju blött, men Perez gick ut på intermediet väldigt tidigt och var ju snabbast på det. Och jag kommer ihåg att Verstappen hade satt sina två första sektorerna var ju snabbast av alla på regndäck. Men teamet så åt honom att komma in och byta till intermediet. För man vet ju att när Perez åkte så fort så kommer det bli bättre inom bara några varv. Och, så att han gick in då också och satte på intermediet, men fick inte upp den farten på intermediet som han hade på regndäck. Så han hade lite problem att få upp tempen. Och Stroll bytte också direkt efter uppvärmningsvarvet, lite senare än Perez. Och jag tittade på Strolls onboardvarv där i... som finns ett klipp på, och man ser att han får till det perfekta. Alltså det ser väldigt, väldigt långsamt ut för att det var så extremt halt, men han undviker alla pölar, han gör inte något direkt misstag på hela varvet, och det är det som gör att han tar pole position. Och, sen är det klart att jag rankar inte Stroll som den bästa föraren direkt på griden eller ens bästa föraren i teamet. Men han ledde 32 varv och vid det tillfället så var det bara två förare som hade lett mer varv den säsongen. Race nummer 14 av 17 in på säsongen, och det var de båda Mercedes-förarna. Så att det var ju häftigt tycker jag av Stroll att göra den prestationen.
Jag måste säga att när man ser på Stroll, när han gör en sån här prestation, så är det jättekul. Men jag tycker också att gång efter annan under året så har det varit så oerhört tydligt var han brister jämfört med Sergio Perez. Han är ju långt ifrån komplett. Att Lance Stroll kan köra racerbil, det har han visat flera gånger. Han har ju varit på pallen tidigare och i sämre material än det han har åkt i år. Men han har rätt stora brister fortfarande innan han är en förare som man faktiskt kan luta sig mot i ett team. Och det är kanske det de hoppas att han ska kunna plocka upp lite grann från Sebastian Vettel, men han har ju verkligen haft en läromästare i Sergio Perez. Däremot så tror jag att Perez är också en sån där kille som kanske inte levererar eller delar med sig av precis allt han har i rockärmen så att säga när han kör då. Men Lance Stroll får mycket skit emellanåt, och han är ju en svår person, alltså rent socialt som jag uppfattar det, socialt, men att möta andra människor, typ media och sånt, han tycker det är jobbigt uppenbarligen, och är svår att tycka om tycker jag på det viset. Samtidigt kan han ju vara snabb i sina bästa stunder, men också ganska medioker andra gånger.
Jag tänkte på det där med Stroll, vi har pratat om honom en del genom åren och även i år då, just det där med hans liksom avighet i mixade zoner. Men jag tänker också lite att jag lyssnade på den här intervjun på Beyond the Grid, alltså Formel 1:s egna podcast med långa intervjuer med olika potentater i Formel 1-depån, och då är Stroll där, och då upplever man honom ganska annorlunda på något sätt. Och då undrar jag ändå att jag tänker liksom i de här mixade zonen situationerna där man ofta möter honom, han blir ofta liksom ifrågasatt, och sen så är det hela den här grejen med att han har ju, om man bara ser från hans perspektiv då, att han är ju den här ultimata paydrivern som kommer in med, och hans pappa köper ett team som han får köra på. Jag undrar ändå om inte det liksom påverkar den ganska djupt, att man känner hela tiden att man är motarbetad, eller vad ska säga, om det inte är ganska mänskligt att han är lite tjurig. Med det sagt så tycker jag fortfarande att han borde liksom ta sig samman och försöka liksom bjuda lite mer på sig själv, men jag undrar om det inte finns någonting i det där att han känner sig liksom själv ifrågasatt hela tiden.
Jag vet inte vad han känner överhuvudtaget. Jag tycker bara han uppför sig konstigt. Och jag måste säga att jag tycker han väljer, han plockar och väljer vilka han vill prata med. Och på ett mycket, mycket oskärmigt sätt. Vissa kan han surra med mycket lättvindigt och hela den grejen. Andra som man inte tycker betyder någonting för honom skiter han fullständigt i. Och det är ett osympatiskt sätt att vara, tycker jag i alla fall. Men han kanske har någon idé om varför det ska vara så, eller varför han är som han är. Eller kanske tycker jag, vet mig vetligen, så får han ju ganska raka, enkla frågor. Sen är det ju hans egen prestation som möjligen gör att han känner sig själv då ifråga. Så att jag, det är min uppfattning i alla fall.
Ja, han är inte hålla med om det.
Och så
det är nästan, jag tycker man upplever det nästan som ett lite barnsligt beteende emellanåt. Och samtidigt får man ju komma ihåg att han är fortfarande rätt så ung. Och det här med att vara ifrågasatt, det är ju bland det svåraste när det kommer till Formel 1, att man har så mycket uppmärksamhet på sig själv hela tiden. Vissa förare hanterar det bättre än andra, och han är väl en av de sämre på det här, men han borde dra lärdom av det, för att han gör det inte enklare för sig själv i varje fall när han uppträder på det sättet.
Ja, vi har ju en till stjärna på väg in, ungefär samma bakgrund. Vi får se hur han kommer hantera de situationerna. Jag tänker förstås på rysk Nikita Mazepin. I övrigt inga likheter de två emellan överhuvudtaget, vill jag då påtala samtidigt. Och när jag stannar kvar vid den här helgen, för att det var ju på söndagen som det egentligen hände. Efter att Stroll hade tagit pole och lett de här var 32-33 varven, så var det någon annan som gick och vann. Och på sättet han vann det här racet tycker jag understryker så oerhört mycket varför han är världens bästa racerförare just nu, åtminstone i Formel 1 sammanhang, och kanske den bästa genom alla tider. Det är väl sånt som aldrig går att fastställa 100%, men Lewis Hamilton vann det här racet på ett sätt som jag tycker var oerhört starkt, och att göra det samtidigt som han säkrar sin sjunde VM-titel, det blev så bra. Liksom kontexten runt omkring den här segern och vad det slutade med tycker jag blev fantastiskt, och inte så konstigt heller att racet blev framröstat till årets race också. Passade ju bra det också på något sätt. Det var, jag tycker det var spiken i kistan, pricken över it. Det var Hamilton i sin absolut bästa prestation under 2020.
Jag håller med hans körning det racet. Han liksom hade inte farten när det var som blötast. Sen han bara väntade på att racet skulle komma till honom. Och när det väl gjorde det, när det torkade upp lite mer och han hade rätt förutsättningar, då var han där helt plötsligt. Och så att det är ju precis det som han har blivit så bra på. Att se vad man behöver göra. Han gjorde det han behövde göra när han hade en bil som inte riktigt funkade. Han satte de tider han behövde göra och höll det i avståndet. Han visste att han gjorde inte mer än vad bilen klarade av. Många andra skulle överkört, snurrat, kört av. Men är verkligen, det är ju det som gör han så imponerande.
Det är ett av två race som jag tycker utmärker honom speciellt just i år. Och det har att göra med det här som jag pratade om tidigare. Att han är kapabel att ta egna beslut. Det är i Turkiet på det sättet som han vann det racet. Som ni var inne på då, under långa perioder så hade han inte fart att vara med och fightas om segern. Utan han tappade till ledaren istället. Men det är det racet, och det är racer på Imola som han vann på ett liknande sätt. Han bidrade sin tid och lät det här racer komma till honom själv.
Ja, väldigt bra gjort i alla fall, och någonting som fastnade hos mig. Vi flyttar fram i kalendern, eller på våran tidslinje, eller hur, Rickard?
Ja, det stämmer. Det är 29 november och ja, du och jag satt och kommenterade racet i Bahrain då, Sakir. Och det var ju självklart Grosjeans, den här kraschen som han gjorde då på första varvet. Och jag har aldrig varit med om något liknande. Och ganska snabbt när vi satt och pratade efteråt så kom jag att tänka på Gerhard Berger som sa på Imola, tror jag det var, när den tog eld, den bilen. Men man höll ju andan och bara undrade vad har hänt. Och när han efter ett antal sekunder, om det var 28 sekunder eller vad det var, hoppade ur elden. Vilken lättnad man drog, och bara helt otroligt, och ännu mer otroligt när man såg bilderna efteråt hur bilen satt fast i räcket, hur den hade brutit sig tu. Man hörde liksom andra förare hade sett det i backspegeln och hur liksom vad hänt, hur går det, och det var en händelse som jag kommer nog bära med mig inte bara det här året utan lång tid framöver. Och sen när man tänker tillbaks lite grann på det här så Just Frankrike har ju haft sin, de har ju verkligen blivit drabbade då, Jules Bianchi 2014, Suzuka, och vi vet Antoine Hubert förra året i Formel 2 på Spa i Belgien som omkom, och så nu var det då Grosjean, men lyckligtvis så klarade han sig då från det här, men vilken händelse.
Men han var inte så säker på att klara sig själv när han väl satt där, kan vi höra här.
I try again, I'm stuck. And then comes the part which is the less funny one. Funny is not the word, but the most scary one is I sit back down, all my muscle relaxes, almost not have a smile, but in peace with myself, thinking I'm dead, I will die. And then I thought, which part's gonna burn first? Is it the foot? Is it the hands? Is it gonna be painful? Very, very strange feeling, you know. I think, you know, sometimes we are close to death, we're a bit scared. This time death for me was here, and I named it Benoit. Don't ask me why, I just had to put a name on it, and I called it Benoit, and then I don't know if that moment allowed me to recover a bit, get my brain, try to find another solution. I thought about my kids and I said no, I cannot die today. For my kids, I cannot die. I've got to see them.
Ja, han var inte riktigt säker på att han skulle klara sig när han satt där. Och fortfarande så tar det väldigt hårt där när man hör hur han beskriver den här fruktansvärda händelsen. Samtidigt slås jag av att han... Jag tror att han är väldigt, väldigt... Jag tror han har stort behov av att prata om det. Det verkar så med Romain Grosjean. Vi är säkert individuellt olika där. Hur man... bearbetar en sån här grej. Men han satt ner i den här långa intervjun med Martin Brandl och var väldigt, väldigt vältalig. Många andra fick göra intervjuer med honom, han sa samma sak. Man ser honom nu lägga ut mycket bilder på sina händer. Han pratar om hur konvalescensen går och hela den här. Han behöver verkligen bearbeta det här för att på något sätt komma ut på andra sidan. Jag vet inte hur ni ser på hans sätt efteråt.
Ja, man kan förstå det utan tvekan, för det var ju en nära döden upplevelse som han har gått igenom, och det blir ju uppenbart när man hör de här intervjuerna med honom att det har tagit rätt så hårt på honom, och självklart så vill han ju avsluta säsongen med att tävla i Abu Dhabi. Det gick inte på grund av de skadorna som han ådrog sig då. Men jag undrar vad som kommer hända i framtiden med honom och hans karriär. Vi vet ju att han har planer på att köra IndyCar, som är en erkänt farlig serie, framförallt när de kör på ovalbanor. Om det har förändrat hans tankesätt när det kommer till att eventuellt ha en möjlighet att köra IndyCar exempelvis.
Säger du, Erik?
Ja, alltså jag tycker det har blivit ganska tyst runt just IndyCar på senaste tid, men jag tycker det kändes ju som att det var en väldigt sån där upp på hästen igen. Han ville väldigt gärna köra i Abu Dhabi, och sen så när det blev stort klart att han inte skulle göra det, då känns det som att nu bara hittar jag på, eller liksom försöker tänka mig att det kan bli lite annorlunda i huvudet när man liksom får den här distansen till bubblan som Formel 1 ändå är hela tiden, att jag måste köra. Jag tänker på en grej som du sa, Björn, tidigare i år när vi gjorde någon liknelse då runt att tappa sin styrning i Formel 1, att sen när man väl liksom, när det visar sig att det inte på något sätt, att man liksom lugnar ner sig i tanken runt att det alltid måste fortsätta Formel 1-karriären eller racingkarriären. Så jag kan tänka mig att han har fått en liten tankeställare av det här på ett djupare plan, att han ens ska köra vidare och kanske framförallt IndyCar.
Det tror jag också, att man kanske väljer någonting annat i sådana fall, och man pratar med familjen, med barnen, och man får, och som du sa, nu är det liksom säsongsuppehåll och det har blivit helt tyst om det, så att jag skulle inte bli förvånad om han i alla fall väljer en annan typ av racing, kanske då långlopp eller alltså Endurance World Championship eller någonting sånt.
All right. Sista datumet då, eller egentligen sista två datumen då på vår tidslinje, Björn?
Ja, de datumen som vi har här, det är 30 november och 6 december, och det var ju då Hamilton testades positiv för covid-19, och det innebar ju att George Russell fick chansen att köra Sakirs Grand Prix den 6 december, och det var ju då det racet som Sergio Perez vann. Och det var förmodligen också det som gav honom den här livlinan hos Red Bull inför nästa år.
Fascinerande. Vilken story och vilken diskussion som startade efteråt, Rickard, med pratet om att bilen är det enda som betyder något. När Russell gick från en bil till en annan och den här andra som han satt uppenbarligen rätt obekvämt i, han för stora fötter för att få plats vid pedalerna och så vidare, ändå på väg att vinna racet.
Så är det, men och det kanske mest utifrån, tror jag, utifrån Formel 1, den nära Formel 1-världen som vet vilken förare George Russell är. Många vet, alltså jag rankar honom riktigt, riktigt högt. Han vann Formel 2 före ska vi säga, Lando Norris och Albon var det som var tvåa.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Yeah. Och han har totalt dominerat sina teamkompisar i kval. Han har gjort vad man kan göra med en Williams-bil. Så att jag var inte så förvånad över att han gjorde det riktigt, riktigt bra i Mercedes. Sen kanske han till och med överträffade förväntningarna som de högt ställda förväntningarna som man kunde ha på honom. Det var ju så perfekt för honom. Och kanske lika bra att han inte körde Abu Dhabi, för han hade redan bevisat så mycket han bara kunde. Så att på det sättet så kanske det är mer taskigt för Valtteri Bottas som inte fick chansen då att kanske göra det lite bättre en andra gång. Men visst, jag tycker att han är världens sits i Mercedes och som vi vet så har ju Hamilton fortfarande inte signat. Men det är väl 2022 som han lär sitta där, tror jag.
Ja, Rickard har helt rätt. Han är ju väldigt underskattad inom Formel 1, åtminstone George Russell. Och det är ju bara för att han har suttit i material där han har inte kunnat bevisa hur pass duktig han är. Men som Rickard sa då, han vann Formel 2 till och med under sin debutsäsong. Och det var efter att ha vunnit Formel 3 under sin debutsäsong. Och det är ju ingen som har lyckats med det sedan Charles Leclerc gjorde det. Så att sen när han väl gick till Formel 1 så var det nästan orättvist. För han fick ju den minst konkurrenskraftiga sitsen i förhållande till de andra två förarna då som han hade slagit i Formel 2-serien då året innan. Lando Norris och Alexander Albon. Men jag är inte direkt förvånad att det gick så pass bra när han fick göra sin debut med Mercedes. Men samtidigt så kom det igång en diskussion som jag själv tycker är lite konstig upp förra perspektiv. Det här med att vem som helst kan vinna den bilen och att han helt plötsligt skulle vara på samma nivå som Lewis Hamilton. Det stämmer ju inte. Man kan få till en fullträff emellanåt, men att vara så pass konstant under en säsong som en sån som Hamilton är i förhållande till Bottas exempelvis. Det är ju det som Hamilton får betalt för. Det är det som gör att han är sjufaldig världsmästare.
Ja, i alla avseenden väldigt imponerande i alla fall av George Russell när han tog den här chansen som han då fick då när Hamilton av alla testades positivt för covid efter att ha varit i Dubai och träffat lite polare där mellan racen. Det var ju inte kanske det smartaste han hade gjort fram till dess då. Tre förare åkte på covid under säsongen, vilket är en ganska stor andel av de 20 som skulle köra under året sett till hur lite covid-smittade var generellt för alla som var inblandade i Formel 1-bubblan, som jag tycker Formel 1 för övrigt skötte väldigt, väldigt bra. Erik?
Ja, då tänker jag bara på innan vi släpper just de där datumen så vill jag höra liksom, vi har pratat om det i förra podden runt att Sergio Perez då får den här chansen i Red Bull, men hur ser Rickard och Björn på det beslutet? Vi kan börja med Rickard.
Ja, det där var ju en story som pågick hela hösten och jag kände lite grann när Helmut Marko och Red Bull sa liksom offentligt att Albon har den här säsongen på sig att bevisa sig. Det är bara hela deras sätt hur de hanterar sina förare. Det är inte bara, absolut inte bara Albon, det är ju historiskt också, det vet vi. De gillar det här management by fear. De vill sätta press på föraren och vänta på att han ska leverera. Det är deras sätt. Det är inte att liksom, ta hand om föraren, få föraren att känna sig bekväm, att vi är här för att hjälpa dig. Det handlar ju om allting från att ha en bil som är förarvänlig till utåt sett hur man sätter press på dem. Och det framgår ju inte minst, tycker jag, i Netflix-serien när man får en närmare inblick i Christian Horner. Han är ju inte direkt... Ja, han är ganska tuff liksom utåt, tuffare än vad jag har upplevt honom när man har sett han lite på närmare håll i depåerna på det sättet. Men, så att jag är glad att Perez fick chansen att fortsätta. Och frågan är liksom bara, kommer Perez klara av den här pressen? Självklart har han bättre förutsättningar än Albon. Han har varit med många år i Formel 1. Han vet mer vad han behöver och vill ha. Jag hoppas bara att teamet också kommer lyssna på honom tillräckligt mycket och liksom gå honom till mötes när det gäller att få till bilen lite mer förarvänlig. Och tittar man lite grann på Alfa Tauri så har ju de ganska många delar på deras bil är ju Red Bull 2019-delar och lite mer med hjulupphängning, rake och allting. Men de verkar ha en bil som är lite mer förarvänlig. Det är helt klart lättare att köra. Gasly har hittat hem verkligen i Alfa Tauri. Borde inte Red Bull titta lite åt det hållet? Eller är det bara så att man är nöjd med att Verstappen kan få ut det mesta ur den här bilen och ingen annan? Det återstår att se. Jag tror inte Perez kommer komma upp på Verstappens nivå, men jag tror att han kommer nog vara närmare än vad både Albon och Gasly har varit.
Ja, jag håller med om allt det där. Och framförallt när det kommer till Perez då, så han gjorde det ju mer eller mindre omöjligt för Red Bull att inte välja honom med de prestationerna som han hade under säsongen och de resultaten. Men det som imponerade mig med Perez, det var ju det att han visste också rätt så tidigt under säsongen att han inte skulle få en fortsättning med Racing Point. Och det sättet som han gick tillväga på, han tog verkligen möjligheten att göra så bra ifrån sig och visa upp sig i den här styrningen. Vilket nu har lett till att han får chansen med ett absolut toppteam. Han kommer ju förmodligen vara i den bästa sitsen i sin karriär så här långt. Och det är tack vare det som han levererade på banan i år. Så att han har den mentala styrkan, det visste jag nog. Och fortfarande kunna genomföra en bra säsong. Men jag tror att många andra förare kanske vikt ner sig i det läget som han befann sig i då. När det blev klart att Sebastian Vettel skulle ta hans plats.
All right. Nöjd med det, Erik?
Jag är mycket nöjd. Hur känner du själv?
Jag tycker det var ett toppenbra svar faktiskt, och jag kan bara hålla med. Sergio Perez är där han vill vara nu då, i konkurrenskraftigt material. Nu är det upp till honom själv. Får vi se hur bra det kommer att gå för honom i det avseendet. Va? Och trägen vinner på något sätt i hans fall. Så att, jag är otroligt imponerad av Sergio Perez säsong och precis som Björn säger, hans tillvägagångssätt när han fick alla de här motgångarna. Det är ju skit naturligtvis att bli petad när man är så klart mycket bättre än den som faktiskt får vara kvar. Det är ju egentligen en helt absurd situation. Innan vi stänger butiken för idag så vill jag lyfta fram, för det finns ju några grejer som man har svårt att släppa den här säsongen, verkligen alltså. Och om vi backar då till det vi började med, nämligen premiären i Australien då, som aldrig blev av, så, och när det saker och ting rullade på och man kände att blir det verkligen någon Formel 1-säsong. Och sen när vi nu sitter och summerar så körde man 17 race. Det är som vilken Formel 1-säsong är mitten på 2000-talet som helst. Och på det sättet vi fick se racing. På det sättet Formel 1 skötte bubblan, coronatestningen. Björn, du var där vid ett tillfälle i Belgien och fick se det på nära håll. Alltså, alla de här grejerna sammantaget är så sjukt imponerade av vad den här organisationen lyckades få till. Och det kommer jag inte att glömma på lång tid. Alltså, det var historia vi fick vara med om. Och precis som Mange Andersson, vår fotograf, sa. Han var en av 10 fotografer som åkte med på alla racen. I stort sett alla race för hans del. Och det säger en del om hur tajt de höll det till sig. Runt omkring sig då. Och hade en smittrate, vad det kallas, på under 1% liksom, utav alla de testerna som man gjorde. Mycket imponerad. 3 inhoppande förare fick vi också, Nico Hülkenberg, Jack Aiken och Pietro Fittipaldi fick chansen att visa upp sig då igen. Hülkenberg som blev inringd från fiket i Koblenz eller var han satt när det var dags att hoppa in för Lance Stroll på Nürburgring till exempel. Nej, enastående situation. Har jag svårt att släppa.
Björn, var du svårt att släppa då?
Ja, alltså det som jag tänker på, det är ju de här nya banorna som vi fick se på kalendern i år, som man valde att köra på då. Det var ju framförallt Mugello, Portimao och den här korta slingan på Sakir. Men vi fick ju även se race på Nybring, på Imola och även på Istanbul, och där har man ju inte kört på väldigt länge, och det var ju några av de racen i mina ögon i vilket fall som helst som blev de bästa på hela säsongen. Och jag minns när vi satt och kommenterade racet på Mugello, det var ju sån häftig bana som med såna enorma hastigheter. Man hade kanske inte så stora förhoppningar på att det skulle bli bra racing, och sen så fick vi ett helt, ja, det var ju mer eller mindre katastrof det som inträffade. Och det var ju också mycket på grund av att det var en ny bana som förarna inte hade tävlat på tidigare. Och när man kör på en ny bana och gör en racestart som man inte har gjort tidigare, hur positionerar man sig då? Det har ju till och med Formel 1-förarna uppenbarligen problem med, trots att det är världens bästa förare. Så att det racet var rätt så speciellt för min egen del.
Om ni fick välja, det finns ju ett hål i kalendern nu som det står så här, to be announced, ett race då. Det är sannolikt inte något av de här då. Men om ni, var och en av er, fick välja en av de här sex nya banorna som ändå kom in i år, vilket skulle ni vilja återse under 2021?
Alltså som race skulle jag säga Sakir, just med den korta banan. Det blev ett rätt kul race av det, och kvalet funkar. Jag trodde att det skulle bli strul med ett varv som är kortare än 55 sekunder med 20 bilar i Q1 då. Men eftersom det är samma som Bahrain, så kanske Turkiet är också en häftig bana.
Ja, mitt val hade fallit på Turkiet. Jag tycker det är jättesynd att man inte har tävlat där på så länge, och det är just för att banlayouten är så pass bra som den är. Den tillåter omkörningar, men den är fortfarande väldigt utmanande för förarna.
För mig faller valet på Sakir faktiskt, och det gör det av den enkla anledningen att det är smart rent logistiskt att köra två race där efter varandra, så som det är upplagt i kalendern nu då. Man kan flytta det där hålet något snäpp. Som finns just nu då som race nummer 4, eftersom som Bahrain körs som race nummer 2, och då skulle man kunna köra Sakir som race nummer 3 och sen hoppa vidare då till Kina, är det va, som ska ligga där i trakterna. Och det är för mig, det är hål i huvudet att inte göra det nu när det finns ett hål och det finns en banlayout som bjöd på ett riktigt riktigt bra race. Så att jag stannar gärna på Sakir en gång till.
Och Rickard, vad kan inte du släppa?
Ja, det är ju egentligen många saker, men jag tänkte mig en liten lättare sak som jag kom bara att ploppa upp i huvudet. Det var ju Hamiltons Chewy. Och det var ju så, Ricciardo missar ju göra sin på Nürburgring, den klassiska när han dricker skumpa ur sin sko. Och han har ju fått många andra personer att göra det med honom ibland. Och bland annat var det väl Jared Butler en gång, och några teamkompisar bland annat. Då. Men hans förvåning när Lewis Hamilton sa någonting till honom på podiet, take your other shoe off, och han bara, va? Så bad Hamilton då Ricciardo att ta sin andra sko, så gjorde han den här showen tillsammans med Daniel Ricciardo. Det tycker jag var lite kul, för det var väl inte den föraren man hade förväntat sig att kanske göra en show med honom, men
han lättade på slipsen lite.
Ja, och sen sa han faktiskt efteråt att nästa gång kommer jag använda min egen sko.
Det är nog smart. Erik, men vad vet vi om Cyril Abiteboul Bulls tatuering som han skulle göra? Om Ricciardo tog en pallplats, han tog ju två, då skulle han göra en tatuering. Jag vet inte hur det blev med den. Man har inte sett någonting.
Nej, jag har inte heller sett något, men Abiteboul skulle ju få välja plats medan Ricciardo skulle ju få välja hur den skulle se ut. Det är det enda som är sagt.
Och den skulle ha viss lokal förankring till var det hände, va?
Just det. Så att, vi får väl se. Det lär väl komma ut på sociala medier när det är gjort, gissar jag.
Hoppas det i alla fall. Så Erik, avslutningsvis då, vad har du svårt att släppa säsongen 2020?
Jo, men inför den här avsnittet då så tittade jag igenom lite statistik och noterade då att det är 13 olika förare. Alltså Hamilton, Bottas, Verstappen, Albon, Sainz, Norris, Gasly, Vettel, Leclerc, Perez, Stroll, Ricciardo och Ocon. Alla de tog åtminstone en pallplacering under 2020. Och det är alltså lika många olika pallplatsbesökare som under säsongen 2012. Och det var ju det där klassiska inledningen på säsongen när sju olika förare vann de sju första racen på säsongen. Och i det här fallet var det då fem stycken som tog segrar, men ändå, det var liksom, och det som det säger mig någonstans, att den här säsongen var liksom förutsägbar ganska tidigt, vilket vi konstaterade för en liten stund sedan, runt att Hamilton skulle vinna det här. Han skulle ta sin sjunde VM-titel, han skulle ta sin 92:a seger och så vidare. Men det var så otroligt många stunder under den här säsongen som var klassiska, tycker jag. Och det är det som, tror jag, får folk att säga att det här var den bästa Formel 1-säsongen på mycket länge, trots att Hamilton vann hyfsat enkelt den här VM-titeln.
Och vilket jag är helt fin med att han vinner så länge, för bäste mannen ska vinna. Men om vi bjuds på underhållning runt omkring där, då har jag absolut noll, inga problem med att det är Hamilton som återigen då tar en VM-titel, hans sjunde i det här fallet. Då. Så att, det får vi väl se som ett gott betyg, det du just räknade upp då, Erik, för säsongen 2020. Vilket leder oss in på sista frågan. Vad ser vi nu mest fram emot 2021, Björn Wirdé?
Ja, att vi får se en lite mer normal säsong där vi får åka till alla de här banorna som finns och fanns på ursprungskalendern. Och som vi snackade om tidigare så är det ju imponerande hur Formel 1 skötte sig under den här säsongen med så pass låga smitttal inom de här bubblorna. Och de har ju faktiskt bevisat för alla länder, myndigheter och arrangörer att det går att genomföra en Formel 1-säsong på ett säkert sätt. Så därför så är jag förhoppningsfull att vi får se ett lite mer normalt år nästa år.
Rickard, vad säger du?
Ja, det håller jag verkligen med om. Men om man tittar lite grann på racingen då, så tycker jag att det är trist att vi behöver dela upp det i, ja, teamen i 2 plus 5 plus 3 kan man väl säga. Om det är då Mercedes, Red Bull 1 och 2, så har vi fem team faktiskt i mittfighten och sen har vi tre team i bakre fältet. Jag skulle vilja säga att Red Bull är med och utmanar. Hoppas att Honda verkligen gör någonting bra och kanske har en bästa motorn kommande säsong, för då kommer Max Verstappen kunna vara med och fighta som VM-titeln, och det skulle vara riktigt kul, för det har vi inte fått sett på så många år. Så att den fighten skulle jag vilja se, det drömmer jag om. Sen är det klart att det är lite oroväckande när Mercedes slutar att ta med några större uppdateringar till race. De la ner det i Spa, Belgien. Det är ganska länge sedan, så att de har inte suttit stilla sedan dess. Så att det är klart att det inte kommer vara lätt att slå en Mercedes, även om Red Bull kanske då med förhoppningar har den bästa motorn.
Erik?
Jag ser allra mest fram emot, om jag ser det rent personligen, vad jag vill göra. Det är först att få en spruta någon gång, så att jag igen kan få besöka en racerbana. Det var alldeles för länge sedan. Jag var på en racerbana i mars som sagt, men jag såg inga bilar på den. Och det är en stor del av varför jag gör det här, att få vara i den miljön på något sätt. Och jag tror att när nu vaccinet kommer, jag blev väldigt lycklig, för jag hörde igår när vaccinen nu började ges i Sverige, att jag trodde att man skulle få vänta till liksom augusti, september, men nu så sa de att de har förhoppningar att alla vuxna som vill ha vaccin ska ha fått det till midsommar. Och då tänker jag så här, tänk om man kunde få vara på en Indy 500 där i slutet av maj utan att vara superrädd.
Du tror att det blir ett Indy 500 i slutet på maj alltså?
Ja, men om det nu blir det, då är det i alla fall ganska nära midsommar. Då kanske man inte är absolut sist i alla fall att få det där vaccinet. Så man skulle kunna åka dit. Det är lite så jag tänker. Liksom.
Det är faktiskt vad jag ser fram emot allra mest också. Eftersom det för första gången, tror jag, på åtminstone väldigt, väldigt länge inte körs Indy 500 samtidigt som Monacos Grand Prix, så har jag en dröm och en förhoppning om att vara i Indianapolis, på Indianapolis Motor Speedway, in person, och se Indy 500 live. Oavsett om jag jobbar eller inte, så kommer jag försöka vara där och se det här racet, som jag tror är en sån, det är ju en sån ikon faktiskt inom racing, att det är på bucket list grejen. Jag har sett Le Mans, jag har varit på Monacos Grand Prix och sett det. Nu fattas bara den sista i The Triple Crown, och i år ges ju faktiskt den möjligheten.
Jag ser fram också mot den där Formel 1-testen som du lovade, Erik.
Nej, men det var ju jag.
Det var ju
Du har redan kört Formel 1, Björn. Det är min tur.
Det var ju hela poängen där att Jonathan Williams inte är med i matchen längre, så att det blir inget Formel 1-test.
Erik, det där måste du lösa. Det har du förstått nu. Och vi ska inte ha något kvalrace i go-kart i alla fall i Abu Dhabi för att avgöra vem som ska köra.
Gärna två bilar samtidigt.
Det blir två bilar, ja, precis. Vi tar tillbaka en, vi tar två bilar. Hörrni, god fortsättning på er, både Björn och Rickard. Tusen tack för att ni tog er tid och var med i veckans avsnitt av F1-podden. Erik, du och jag tillbaka om en vecka igen. Då har vi passerat nyåret och inne på 2021. Får vi se vad vi lyckas gräva fram och prata om till dess.
Mm. Någonting ska vi hitta på.
Garanterat. För är det någonting jag kan så är det prata. Och länge och mycket. Ha det jättebra allihopa. Vi hörs med podden om en vecka igen. Och ha det bra nu. Björn i England och Rickard på paddelbanan dit han vibrerar för att få sticka just nu. Och Erik, ta hand om dina barn nu. Vi hörs. Hej då!